Det som du kallar ditt eget har jag kallat överskriften för förkunnelsen här idag. Jag skulle vilja ha en liten underrubrik där också. Den stora glömskan. Den stora glömskan. Jag är väldigt glömsk. Det finns ju de som slår mig förstås. Som professorn som var på väg till universitetet och kom på att han hade glömt klockan. Och så tog han upp den i fickan för att se om han hann hem och hämta den. Jag vet inte om han gjorde det. Men han kanske kom på att han inte hann hem. Men glömska ställer ofta till förtret. Vi glömmer saker, vi glömmer namn på personer. Och ibland så kan glömska ställa till stora katastrofer också. Försummelse. Men det finns en glömska som är mera tragisk än någon annan. Och det är mänsklighetens glömska i förhållande till Gud. Det är den stora mänskliga tragedin att vi lever som mänsklighet med ryggen mot Gud. Det är så att människan tydligen har övergivit honom som hennes kärlek i första hand skulle vara riktad till. Och istället har kärleken riktats till henne själv. Och istället för en glädjefull och ömsesidig gemenskap med Gud som båda parter skulle ha njutit utav, så försöker människan idag tillfredsställa sina behov genom att trolöst löpa efter älskare eller surrogat för Gud, ersättare. Gud, hennes skapare, slösar fortfarande sina gåvor frikostigt över mänskligheten. Men människan åtnjuter dem ofta utan att ens ägna Gud en enda liten tanke av tacksägelse. Istället tar hon gåvorna för givna, självklara och kallar dem genast sina egna. Och möjligen tillskriver sin egen arm äran för det hon äger. Mänskligheten har glömt Gud. Hon njuter visserligen hans gåvor fortfarande, men hon låtsas som om ingen givare fanns till dessa gåvor. Under den mänskliga historien så finns det en nation, ett folk som har illustrerat denna tragedi kanske mer påtagligt än något annat folk. Och det är Guds utvalda folk, Israel. Gud utvalde ju åt sig Israel för att på ett särskilt sätt bevisa dem sin kärlek. För att de på ett särskilt sätt skulle bli hans präster som skulle stå upp och tacka honom för hans godhet. Och bli till ett exempel inför mänskligheten på vad Gud egentligen ville med människan. Därför ingick Gud ett förbund med Israel. Och han lovade att välsigna dem. Och han förväntade sig att de skulle älska honom tillbaka. Och förhållandet var tänkt att bli så intimt. Och så kännetecknat av trohet och kärlek. Att bilden av ett äktenskap ofta användes för att referera till förhållandet mellan Gud och hans folk. Men mycket snart så läser vi i vårt gamla testamente om hur trolösheten började göra sig påtagligt märkbar hos detta folk. Den enda sanne guden byttes bort emot eländiga avgudar. Och i trolös avfällighet står det, så löper folket bort ifrån den gud som älskade dem. De lämnade hans famn. Men ville behålla alla hans gåvor och börja istället räkna dessa gåvor som tecken på sina älskares uppskattning. Hela tiden så sände Gud ändå sina profeter för att kärleksfullt vädja till dem att komma tillbaka till honom. Och för att påminna dem om vem det var som deras välgång egentligen vilade hos. För att om möjligt få dem att omvända sig så att han skulle slippa komma med den tuktan som annars skulle bli nödvändig. Och en av dem, sa vi förra gången, en av de profeter som kanske bättre än någon annan utav gamla testamentets profeter förstod Guds hjärtas kval inför folkets trolöshet, det var profeten Hosea. I sitt eget äktenskap, läste vi förra gången i kapitel 1, så upplevde han liksom samma tragedi som Gud upplevde i sitt förhållande till Israel. Den hustru som Hosea älskade blev honom mycket snart otrogen. Och namnen på barnen som föddes, eventuellt också utanför äktenskapet möjligen, de namnen var en ständig påminnelse om att Gud hade övergivit sitt folk, eller att det var en förestående dom för handen. Hoseas egen tragedi skulle bli en smärtsam illustration på den nationella tragedin. Men samtidigt så såg vi hur Gud genom den här tragedin gjorde Hosea till det mest finkänsliga och mest passande instrument för att bära fram ett sådant budskap, så blandat utav smärta, vrede, besvikelse, kärlek, hopp och barmhärtighet. Denna ambivalens, å ena sidan måste ju någonting göras, men å andra sidan, hur ska jag kunna överge dig, Israel? Hosea kunde mer än någon annan känna Guds smärta. Han var ett med varje ord som han frambar ifrån Gud. Och på så sätt så vakade Gud över att ingenting som sades till folket sades av slentrian. Och så önskade Gud än idag få vaka över sina tjänares budskap, att det aldrig framföres på ett formellt, kallt och likgiltigt sätt, utan att det kommer direkt ifrån Guds hjärta. I kapitel 2 nu så börjar Hosea med att uttrycka indignationen över den trolösa Gomer, hans hustru, som samtidigt blir Guds indignation över den smärta han känner när Israel har lämnat honom. Senare i kapitlet så visar Gud på den totala vrångbild som folket levde med, i det att de tillskrev sina älskare de goda gåvor som de åtnjöt i landet. Hon förstod inte varifrån allt kom. Och för det tredje så visar Gud på de åtgärder som han nu tänker vidta för att vinna Israel tillbaka till sig själv, och för att hon ska inse var hennes lycka egentligen finns, och vad som är bäst för henne, och vem som egentligen är hennes rätte man. Så det är ett kapitel som börjar med anklagelse, som fortsätter med att förebåda tuktan, men som till sist också förklarar att återupprättelsens dag ska komma. Kapitlet avslutas med fantastiskt tjusiga verser som innebär löften om ett nytt förbund, ett återupprättat äktenskap genom vilket Israel verkligen skulle lära känna Gud och älska honom av hjärtat. Och det i sin tur skulle tydligen få återverkningar på hela skapelsen och miljön. Låt oss först se lite på den här inledande indignationen över den trolösa hustrun. Gå till rätta med er moder, står det. Gå till rätta med henne, till hon är inte min hustru och jag är inte hennes man. Det vill säga, ni är visserligen barn av Israel, nationen Israel, men hon, er moder, är en trolös kvinna. Ni har inte fötts i ett sant förhållande med mig. Israel var som en otrogen kvinna, och barnen, de nationer som hade kommit i Israel, var lika som vore de inte komna ur ett äktenskapsförhållande mellan Gud och Israel, utan var barn födda utom äktenskapet som vore det. Ett släkte hade kommit ut ur Israel som inte kände Gud, som inte visste om vem han var och hurdan han var. Han var som en främling för den uppväxande nationen. Det är som Gud ville säga: det är inte mitt fel att det nu måste gå er som jag säger. Det är inte mitt fel att skilsmässa nu måste komma, att fångenskap nu måste bli ett resultat. att ni måste snart få lämna landet. Skyll inte på mig. Gå till rätta med er moder, med den trolösa kvinnan. Du vet, vi är ju också mästare som människor idag i att skylla ifrån oss. Och helst av allt kunna få skylla på Gud när det går illa och när det går på tok. Men vi har ingen tacksamhet å andra sidan att erbjuda när det går oss väl. Hur kan Gud tillåta krigen som om det vore Gud som startade krigen? Hur kan Gud tillåta svälten som om det vore Guds fel att inte vi fördelar resurserna på ett rättvisare sätt, trots att vi har all teknisk kunskap därtill? Den som inte tackar Gud för det goda tycker jag heller inte har rätt att klaga på Gud när de onda dagarna kommer. Gå istället till rätta med den som bär ansvaret, är det lika som Gud säger. Er moder, jag har ju hela tiden bevisat er nåd. Det skulle inte ha behövt komma till den här punkten. Jag har ju under århundraden sänt till er profeter och vädjat till er att komma tillbaka. Och hela tiden har jag också slösat mina gåvor på er. Men ni har inte velat. Ni har gjort era pannor hårda som sten och gått er egen väg. Er kärlek, säger Hosea senare ifrån Gud, er kärlek, Israel, är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Den fanns där en liten stund, men snart var den borta. Är det så med din kärlek till Gud? Som en hastig förälskelse blommade den upp, men snabbt försvann den. När inte längre känslorna finns där, så varma längre, så är det lätt att börja rikta uppmärksamheten på någonting intressantare än Gud. Hon är inte min hustru, och jag är inte hennes man, säger Herren. Och för att beskriva sitt förhållande till Israel, sitt folk, så använder alltså Gud den mest intima av alla bilder för att beskriva hur förhållandet mellan honom och hans folk var tänkt att fungera. Helt enkelt som ett lyckligt äktenskap. Så var det tänkt att fungera. Som ett lyckligt äktenskap som skulle kännetecknas av trohet, förtroende och kärlek. Men nu fanns där inte äktenskapets grundförutsättningar längre. Hos Israel fanns varken trohet eller kärlek kvar. Hon fungerade inte längre som en sann hustru. Och Gud ville längre inte fungera som hennes rätte man. Och han uppmanar henne visserligen nu att bryta upp ifrån hennes trolöshet och vända tillbaka till honom. Tänk, även om Israel under århundraden hade sprungit efter sina älskare, och även om Hoseas hustru Gomer under flera år hade varit honom otrogen, så vädjar han nu: kom tillbaka till mig. Hela tiden villig att ta henne tillbaka, trots hennes många år av otukt. Gud är tydligen beredd att ta emot oss igen och igen, även om vi har varit honom otrogna. Han säger aldrig: nu har det gått för långt, nu får du skylla dig själv. Nej, det här är gamla testamentets bild på fadern som står där med öppen famn och välkomnar den förlorade sonen, som ändå till slut vänder åter och inte har någon förebråelse att komma med, utan säger: välkommen hem igen. Och så sätter han igång den stora festen. Men hon måste lägga bort allt som nu skiljer henne ifrån sin Gud. Så också med dig och mig. Är det något du sitter fast i, ta avstånd ifrån, som Hebreerbrevet 12 säger. Låt oss lägga av synden som så hårt kan omsnärja oss, så att vi är fria att löpa framåt i gemenskap med Gud. Men Israel levde med sitt intresse på annat håll. Kärleken var inte längre riktad till hennes Gud. Hon sökte någonting intressantare, någonting mer spännande, som det så ofta ger sig ut för att vara inledningsvis. Men istället för Gud så måste hon dock ha många älskare, står det senare. Hon följde efter balerna, pluralis. Hon hade blivit flyktig. Hon sprang från den ene till den andra. Det var lika som att när hon hade övergivit Gud, så fanns det nu inte någon enda som ensam kunde tillfredsställa henne längre. Utan hon går från den ena famnen till den andra. Hoseas hustru nöjde sig inte med en älskare. Om Gud överges, så är det så för människan också, tror jag, att det inte räcker med ett surrogat, utan många medel måste till för att döva tomheten. Men om hon inte bättrar sig, står det nu i vers 3, så ska hon också bli tom i yttre bemärkelse och tvingas stå där naken igen. Hon ska komma att ligga där naken, och hon ska få stå där sådan hon var den dag hon föddes, då jag tog henne i armen och födde henne ut ur Egypten. Då var hon naken, det vill säga fångar, trälar, ägande ingenting. Och det är egentligen hela mänsklighetens utgångspunkt. Hur lite hade vi att säga till om vår födsel? Ingenting. Du ordnade inte med dina egna föräldrar. Du arrangerade inte arvsanlagen i genuppsättningen. Du skaffade inte den mat du behövde när du var nyfödd. Det hem du kom att växa upp i var det inte du som ordnade med. Och sakerna som du snart fick omkring dig var det inte du som ställde med att få. Men mycket snart i livet så lär vi oss att kalla allt detta för mitt och vårt eget. Och vi tar mycket snart allt för givet. Det ska bara finnas där. Och vi agerar som om vi vore herrar på scenen. Och vi glömmer bort att vi egentligen inte hade någonting när vi kom in i den här världen. Och att vi en gång ska lämna den precis lika tomhänta och nakna. Israel skulle nu behöva föras tillbaka till sin utgångspunkt, till nollläget. Hon skulle bli som en öken, som ett torrt land, står det, utan vatten. Och inget förbarmande skulle ges hennes barn. Ty även barnen, dessa kommande generationer, var av samma trolösa natur som fäderna. Det hade pågått i generationer nu. Man hade ständigt fortsatt med att göra det som var ont i Herrens ögon. Programförklaringen hade varit, enligt vers 5, jag vill följa efter mina älskare. Jag vill följa efter mina älskare. Och ordet älskare uttrycker egentligen en intensiv, passionerad lidelse, full kärlek. Och uttrycket jag vill följa efter mina älskare visar ju också att initiativet kom ifrån Israel och inte ifrån älskarna i första hand. Det vill säga, hon inväntade ingen invit. Hon har inte blivit förförd. Hon har inte blivit lockad först. Utan hon har förnedrat sig så till den grad att hon själv har sprungit efter sina älskare och bjudit ut sig själv till sina avgudar och till politiska allianser med omkringliggande nationer, ställt in sig för att försäkra sig om någorlunda fred istället för att förtrösta på sin Gud. Och det var olikt alla andra skökor, säger profet Hesekiel, att handla så, att bjuda ut sig själv och betala för att få bedriva sin otukt. Andra skökor tar åtminstone betalt för sina tjänster, men mitt folk löper åstad utan förstånd, förnedrar sig, begår skamliga ting. Den moderna människan beter sig på ett liknande sätt, i det att hon ofta betalar ett högt pris för sina avgudar och sedan ytterligare betalar ständigt ett högt pris för att hålla den vid liv eller för att underhålla den, om det nu är materiella ting eller vad det är, och för att få behålla den. Tänk vad vi lägger ner pengar. Israel följde efter balerna och bekände sin kärlek till dem och menade också att dessa älskade dem, älskade Israel, och att det var de, balerna, som gav dem deras goda gåvor. Det är de som ger mig, vers 5, min mat, min dryck, det vill säga min föda. Det är de som ger mig min ull, mitt lin, det vill säga det som mina kläder består av. Och det är de som också ger mig min olja och mitt vin. Nästan lyxartiklar, det kommer på gränsen till överflöd. Allt får jag från mina avgudar och mina älskare. Israel befann sig nämligen i relativt välmående den här tiden. Det vet vi genom profeten Amos också, som var samtida med Hosea och som säger i kapitel 6: Ve er, ni säkra på Sion, ni sorglösa på Samarias berg. Ve er, ni som ligger på soffor av elfenben och har det makligt på era bäddar. Ni som äter lamm, utvalda ur jorden, och kalvar hämtade från gödstallet. Ni som skrålar visor till harpans ljud, och så vidare. Ni som dricker vin ur stora skålar, men inte bekymrar er om Israels andliga tillstånd. Och uppräknandet här, som jag nyss har nämnt, det gällde ju bara materiella ting. Min föda, mina kläder, mina lyxartiklar. Allt gällde det yttre. Och i kapitel 7, vers 14, så säger Hosea, alltså Herren genom Hosea: Ni ropar till mig, inte av hjärtat. Ni endast jämrar er på era viloläger. Ni har ångest för er säd, för ert vin. Men ni är motsträviga mot mig, säger Herren. När inte skörden slog in precis som man hade tänkt sig, då fick man ångest. Men om den andliga skadan hade man ingen ångest eller nöd. Inser vi det här förhållandet? Att källan till allt det goda som vi åtnjuter är Gud själv. Och att vi borde falla ner och tacka. Men istället så klagar vi så ofta över det som vi inte får. Idag så ger den moderna svensken naturligtvis inte avgudarna äran för sin standard och det mått av välstånd som hon har nått. Men oftare tillskriver hon allt detta sin egen duktighet. Vi tycker nog att vi har åstadkommit fantastiska ting, och utan någon gud. En guide i Sovjetunionen förra året berömde sig särskilt av detta: titta vad vi har åstadkommit utan någon gud. Men den svenska materialisten skulle kunna säga samma sak. Se på vetenskapen bara. Titta vilka framsteg vi har gjort. Ja visst. Men vad är vetenskapen annat än ett utforskande utav den värld som Gud redan har skapat? Och hur kan vi stanna vid att tacka våra egna armar och våra egna kloka hjärnor för det samhälle vi byggt upp som människor? För själva hjärnan skulle inte kunna tänka en enda tanke om inte näring ständigt tillfördes cellerna i hjärnan. Och näring skulle inte finnas tillgänglig för kroppen om inte jorden kunde frambringa växtlighet. Och jorden skulle inte kunna frambringa växtlighet om inte den rätta växlingen av sol och regn ägde rum. Är det människan som bestämmer jordaxelns lutning så att vi får de olika årstidernas växling? Inte är det väl människan som håller jorden på precis rätt avstånd från solen så att det är en planet som vi kan leva på och existera? Inte är det väl vi som syresätter atmosfären så att den har rätta sammansättningen för våra lungor och vi kan andas och leva? Är det du som sköter om hjärtat i din kropp så att det på ett dygn pumpar ut ungefär 20 000 liter blod i kroppen? Nästan tillräckligt att fylla en tankvagn. Är det du som är så duktig? Vi tänker inte ens på detta som ständigt äger rum, detta under i vår kropp. Inte är det människan som är herre över allt detta. Människan hade alls ingenting om det inte redan vore henne givet. Idag är det populärt att tala om att naturen har ordnat det så och så. Till exempel, naturen har försett fladdermusen med ett radarsystem. Det är fantastiskt vad duktig naturen är. Istället för att tala om Guds godhet och Guds vishet talar man om slumpen, den goda turen eller ödet ville så. När Paulus var i Lystra och förkunnade evangeliet ifrån den levande guden som hade gjort himmel och jord och allt vad därpå är, så säger han att denne Gud har visserligen under tider som gått tillåtit hedningarna att gå sina egna vägar, men han har aldrig lämnat sig själv utan vittnesbörd, ty han har bevisat oss välgärningar i det att han har givit regn och fruktbara tider och så vederkvickt era hjärtan med mat och glädje. Allt detta har hela tiden kommit ifrån Gud, fast du människa inte har ägnat honom en tanke, är det lika som Paulus säger. Och till atenarna senare så säger han att i honom, Gud skaparen, är det som vi lever och rör oss och är till. Det vill säga, vi skulle inte ens kunna existera som människor. Våra kroppar skulle inte fungera en sekund om det inte vore för Guds uppehållande nåd. Inte ett hjärtslag skulle slå, inte ett andetag skulle kunna tas, om inte Gud fanns där med sin uppehållande nåd, han som har räknat varenda huvudhår på våra huvuden. Det är på grund av honom som allt fungerar. Det är på grund av honom som våra själsförmögenheter fungerar. Så att vi idag kan tänka, kan känna, kan skratta, kan gråta, kan älska. Vers 6. Därför, eftersom du lever i den villfarelsen om att det goda som du har inte kommer ifrån mig utan från dina älskare, ska nu Gud uppenbara de åtgärder han tänker vidta för att du ska förstå sanningen om verkligheten. Vägen till älskarna ska stängas. Gud säger att han tänker stänga den med törnen, som vore det en bild på svårigheter kanske. Kan det vara så att först svårigheter ibland kan hindra oss att fortsätta vår väg bort ifrån Gud? Så var det i alla fall för Israel. I sin stora kärlek så tänker Gud hindra Israel från att fortsätta att vandra i trolöshet. Han tänker hindra Israel att fortsätta med sin synd. Jag ska sätta en mur för hennes väg, så att ingen utväg finns längre att komma till hennes älskare. Omöjligt ska det bli. Då ska hon nödgas inse, när hon slår sin panna mot muren och inte längre tar sig fram, då ska hon nödgas inse att det var bättre för henne hos Gud. Och ofta är det så. Först när alla vägar är uttömda, då börjar vi inse igen att det nog inte var så dumt när vi vandrade med Gud i alla fall. Lik den förlorade sonen. Det är precis bilden här. Men så länge det gick dem väl, då glömde de Gud. Men när de kom i nöd, då ropade de till Gud. När den här världens bekymmer och sorger och verkligheter börjar tränga sig på oss, och vi börjar inse att livet kanske ändå inte var så enkelt som vi trodde när vi självsäkert gav oss ut, då börjar tankarna återvända lite grann till barndomens Gud. När alla vägar är stängda, kanske när läkarna säger att de ingenting mer kan göra nu, eller kanske när pengarna har tagit slut och de ekonomiska bekymren hopar sig, eller kanske när vännerna har övergivit mig och jag känner hur ensamheten kommer smygande, eller när synden som så tjusade mig plötsligt avslöjar sin bitterhet, då börjar tankarna gå till Gud igen. Då kommer vi till besinning. Vad är det jag har hållit på med? Fångenskap för Israel var inte ett straff. Det var ett sätt att tukta dem. Det var för Gud att säga: detta måste ske för att du på nytt ska börja tänka på mig. För då ska Israel säga, står det i vers 6, jag vill gå tillbaka till min första man, ty det var bättre då för mig än nu. Och i vers 8 så återupptas anklagelserna mot Israel i det jag redan har varit inne på. Hon har inte förstått att det var jag som skänkte henne säden, vinet, oljan, allt vad hon behövde för sitt uppehälle. Dessutom står det, hon har inte förstått att det var jag som skänkte henne silvret och guldet, det som hon förvärvade genom sin handel. Men observera att även detta anses vara gåvor ifrån Gud. Frukten av våra händers arbete är gåvor från Gud. Men vet du vad Israel gjorde med gåvorna från Gud? De hastade med att bygga Baalsbilder och avguda biljetten. Av det som Gud hade givit dem gjorde de sig avguda bilder. Jag tror att Gud ger oss gåvor för att se vad vi gör med gåvorna. Gud ger oss lika som förtroendet för att se hur vi handskas med det förtroendet. Det är ett ansvar att äga någonting. Det är ett ansvar att vara frisk. Det är ett ansvar att kunna tänka. Det är ett ansvar att kunna känna. Det är ett ansvar att kunna älska, att kunna gråta, att kunna lida, att kunna sörja. Hur använder vi våra själsliga förmögenheter? Jesus sa: detta är det förnämsta av alla bud, du ska älska Herren din Gud av all din kraft, av all din själ, av allt ditt förstånd, av hela din personlighet. Israel inte bara underlät att rikta sin tacksamhet till Gud för vad de hade fått, de missbrukade också vad de hade fått. Av Guds egna gåvor gjorde de sig saker som var en vämjelse och en styggelse för Gud. Eller som det heter i Romarbrevet 1, de bytte bort Guds sanning emot lögn och tog sig för med att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen som är högt lovad i evigheternas evighet. Det började för länge sedan med tillbedjan av måne och stjärnor och sol och planeter. Det skapade framför skaparen, och den moderna astrologin för in det igen i västerländskt tänkande. Och jag undrar vad vi är på väg när det gäller synen på vår egen kropp. För det tycks nu vara inne att ägna den egna kroppen minutiös uppmärksamhet. Visst är det rätt att ta väl hand om sin kropp, eftersom det är en gåva också den ifrån Gud. Men jag undrar om det inte har gått för långt, när det nu finns en hel industri som har byggts upp omkring just människokroppen, vare sig det gäller hälsokost eller joggning eller bantning eller bodybuilding som det heter. Det varenda liten muskel i kroppen ska ägna speciell uppmärksamhet, för att inte nämna sexkulten. Vår tids motto tycks vara: kroppen ska ha sitt till varje pris. Tänk om vi var lika angelägna om vårt själsliga och andliga tillstånd. Vi måste också fråga oss vad vi gör alltså med Guds gåvor. Du har nämligen inte ensam rätten till dem. Det förstånd du har, är det ditt förstånd? Är det du som har gjort din hjärna? Kan du tacka dig själv för din tankeförmåga? Använder du då ditt förstånd, din tankeförmåga i Guds tjänst, eller enbart för att nå högre på karriärstegen? Är det du som har begåvat dig själv med förmågan att sjunga eller spela eller annan form av konstnärligt skapande? I vems tjänst ställer du dessa dina gåvor? Är det du som har försett din kropp med hälsa, så att du kan arbeta och förtjäna dig ett uppehälle och till och med få över så att du kan dela med dig? Vem är det som ger oss allt detta? Och vad gör vi med det? Varför ska Satan så ofta ha det bästa och det mesta? Jag talar i allmänna termer, inte om församlingen. Guds församling skulle dock ändå kunna sjuda ännu mycket mer av den mest underbara skönhet om vi ställde alla våra gåvor till Guds förfogande och sa: det är ditt, Gud, det är ditt, vi lovar och prisar dig, här har du allt sammans. Tänk vilken rikedom, vilken skönhet i Guds församling om vi kom till en frigörelse i det här avseendet. David hade den rätta insikten när han tackade Gud för insamlingsresultatet och sa: Herre vår Gud, ur din hand har vi tagit det och så har vi lagt det tillbaka. Du ser, att ställa sina gåvor till Guds förfogande, det är det enda sättet att ge Gud äran och erkännandet av att det är hos honom som egentligen allting hör hemma. Äger han dig, din kropp, ditt förstånd, dina förmågor? Du kan inte ge Gud någonting som han inte först har givit dig. Men vilken rätt kallar vi det då vårt eget? Nu skulle Israel smärtsamt få uppleva att det var så att Gud var deras rätte man och alla deras goda gåvors givare. Men på ett sådant sätt, och jag hinner inte färdigt kapitlet nu, ser jag. Vi ska sluta i vers 15, så bli inte orolig. På ett sådant sätt som det står i vers 9. Därför, eftersom de lever i denna villfarelse om var gåvorna egentligen kommer ifrån, därför ska jag ta tillbaka min säd, ta tillbaka min olja och mitt vin. Det är mitt alltså. Jag ska ta tillbaka det. Och det hebreiska ordet betyder egentligen befria mina gåvor. Det vill säga, befria dem från ett felaktigt användande. Gud gav ut sina gåvor. Gåvorna togs emot utan att säga tack och användes i felaktiga syften. Och det var så som Guds gåvor kom i träldom i människosläktet, då de användes för egna syften. De kom i trältjänst hos människan. Och nu måste Gud stiga in och förhindra att hans goda gåvor fortsätter att missbrukas. Har Gud anledning att sörja över det sätt på vilket du och jag använder våra gåvor? Eller hans gåvor till oss, rättare sagt. Kan det ibland vara så att vi missbrukar vad Gud har givit oss, så till den grad att Gud anser att vi har förbrukat förtroendet att få bära dessa gåvor? Gud kan stänga himlen för att vi ska förstå att det är från honom som regnet kommer. Som på Elia tid. Det tog 3,5 år då. Det är ingen som tror att det ska göra nu. Vi tar för givet att nog ska regnet komma snart. Och det kanske det gör. Men då är det bara Guds nåd. Kommer Sveriges folk att tacka honom för det? Han kan till och med använda sjukdomen för att lära människan att det är honom som hon har att tacka sin hälsa för. Gör hon det så länge hon är frisk och duktig och kan hålla på med bodybuilding. Gud har rätt, mina vänner, att befria sina gåvor från den träldom under synden och eget självförverkligande som vi har lagt den och bundit den i. Det är en dårskap att handla så, naturligtvis. Och syndens dårskap är ofta dold av en yttre mask utav framgång, skönhet och välstånd. Men när Gud tar tillbaka sina gåvor, lite grann här och lite grann där, då faller masken och tomheten avslöjas. Israel skulle komma att stå där naken och bli till skam inför sina älskare. De nationer som hon så inställsamt hade försökt bli vän med och erbjudit pengar för att få leva ostörda utav. De skulle snart komma att se på Israel med stort förakt och ringaktning och skulle gå ner och ta dem i ett svep och föra dem bort i fångenskap. Och ingen ska kunna rädda dig, säger Herren. Då ska det bli slut på fröjden och festerna och de religiösa högtiderna, för sådana hade man. Om också inte på det sätt som Gud hade föreskrivit. Gud tillbads sig under bilden av en kalv, en guldkalv som han hade låtit göra. Ja, två stycken. Och med hjälp av präster som Gud alls inte hade utvalt. Men det är ju så med människan, att även om hon lever i olydnad mot Gud, så vill hon ogärna se sig helt skild ifrån Gud, utan försöker likasom ändå visa honom visst intresse för att om möjligt döva sitt dåliga samvete. Men utan att vilja bryta med den synd som egentligen är henne kärare än Gud. Profeten Elia anklagade ju folket för att halta på båda sidor. Och en sådan tillbedjan som Israel höll på med var en vämjelse för Gud, när inte hjärtat var med. Man höll de yttre ritualerna, men hjärtat var långt ifrån Gud. Och profeten Amos, samtida med Hosea, ger uttryck för denna Guds vämjelse. Jag hatar era fester, säger Herren. Jag är trött på dem, och jag finner inget behag i era högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer, spisoffer, tackoffer, jag gitter inte se era gödda kalvar som offras. Ha bort ifrån mig era sångers buller. Jag gitter inte höra ett saltarspel. Man kunde hålla igång gudstjänsten tydligen, men inte ens med gudstjänst, sång, musik och bön kan vi lura Gud. Han visste vad deras hjärtan fanns, och nu skulle han göra ett slut på allt detta yttre och därmed förhindra att de längre bedrog sig själva. Du ser, också det var en Guds nåd, en Guds kärlekshandling, en Guds barmhärtighetsgest emot folket. Det skulle bli slut på deras falska tillbedjan och ytliga glädje. Inte för att Gud missunnade dem glädjen, men för att han skulle få dem att inse sanningen om sig själva och sin ställning i relation till Gud. Och få dem att inse varifrån allt det goda kom. Det som de så ivrigt hängav sig åt och självklart kallade sitt eget. Vi får nästa gång avsluta det här kapitlet, som är underbart i det att Gud utlovar en återupprättelse av det brutna äktenskapsförhållandet. Han ska ta henne ut i öknen, dit ut där han kan bli ensam med henne. Så som det var den dag du föddes, säger han, då jag förde dig ut ur Egypten. Och han gladde sig över att han fick ha henne för sig själv. Då lyssnade du till mig, då umgicks vi, du och jag, då vandrade vi nära varandra. Jag ska ta dig ut i öknen igen och tala ljuvligt till dig. Och när hon hör hans kärleksfulla viskningar, står det, om betygandet av kärleken som består, då ska hjärtat vakna och kärleken vakna hos också folket, och de ska på nytt säga: min man, min man, det är du som är min glädjekälla, det är du som är min Gud, det är ju från dig som allt det goda kommer. Och då ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, står det, lovsången som bröt fram en gång på Röda havets östra strand efter upplevd frälsning, ska på nytt läggas i deras hjärtan, och de ska inse vem som är källan till deras glädje. Var finns du idag? Den här lilla predikan har velat uppmärksamma dig på att ingenting har du som först inte har blivit dig givet av Gud. Då bör vi också förstå vem som har rätten till allt det som vi äger och har. Låt det inte gå så långt att du missbrukar hans gåvor så att han måste på något sätt bevisa för dig att det är honom du har att tacka för allt du är och har. Och han bjuder också dig: vänd om, kom tillbaka, jag vill tala ljuvligt med dig. Låt oss få tala igenom saken. Han vill ta dig lika som i avskildhet för att bli ensam med dig en stund, en tid, och övertyga ditt hjärta än en gång att han älskar dig. Återupprätta ditt äktenskapsförhållande med Gud, din rätte man.